En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Den tidigare förste hovmarskalken avslöjar detaljer om hovet i ny bok.
Och prinsessa Madeleine har dykt upp på en hippklubb i Stockholms vimlet.
Epstein planerade att mörda Andrew och Sara Ferguson.
Det här är Kungligt, jag heter Jenny Alexandersson.
Och jag heter Maria Bjaring. Nu är vi här igen, Jenny.
Ja, men det är vi.
Ja.
Vi närmar oss Nobel och jul och ledighet.
Ja. Vi ska prata lite mer om det här med Nobel om en stund. För det finns lite roliga saker med Nobel. Framförallt för dig.
Absolut.
Ja, men det tar vi om en stund. För först så ska vi börja i Norge idag. Marius Borg-Höjby, han har flyttat från Skaugum. Skaugum är ju en gård då i Askers kommun i Norge som används som residens för då det norska kronprinsparet. Det har ni säkert koll på. Och där har ju Marius bott i ett fristående hus på området. Men nu har han flyttat till ett lyxområde inne i Oslo igen nu.
Och där bor han i en ganska så stor lägenhet. Det är ett väldigt exklusivt och avskilt bostadskomplex i Frogner. Och det norska sig och hör som rapporterar det här. Och det här området är omgivet av ambassader. Det är väldigt lugna gator, väldigt mysigt. Det är några av huvudstadens mest eftertraktade adresser.
Jag kikade lite på kartan alldeles nyss. Det ligger ju nära vatten och lite grönområde. Man förstår att, och ändå väldigt centralt. Så man förstår att det här är ju inte vilket område som helst.
Nej. Och det här bostadshuset då, det har 16 bostäder, en väldigt vacker, mysig trädgård och så har de då gemensamma utrymmen så att det nästan liknar ett hotell.
Och det finns också pool, gym, gemensamma utrymmen och det finns ju inga officiella uppgifter vad Marius betalar hyra, men hyrorna i då området ligger mellan 25 till 40 000 kronor i månaden.
Alltså det är rätt.
Det är jättemycket saftigt. Pengar.
Ja.
Alltså väldigt mycket pengar. Och han har ju senaste året levt ett lyxliv. Det har ju varit, vi har ju rapporterat, vi har suttit och pratat om det, berättat om det, att han har varit på flera resor. Vi pratar i Köpenhamn och Cannes och så vidare. Och han har ju då setts, Öland ses ute i nattvimlet i Oslo och sen så tänker jag i kombination då genom med advokatkostnader, rättegångskostnader och omkostnader i vardagen, alltså för att leva ett vanligt eller ett liv. Vem är det som betalar notan för detta? Det har jag funderat på sen jag såg då att han har flyttat. Enligt Se och Hör så visade de senaste kända skattesiffrorna när det gäller då Marius Borg-Höjby. Att han själv har ju då begränsad ekonomi, låg inkomst och ingen betydande förmögenhet.
Nej, så är det ju. Och det är ju jättesvårt att svara på, men uppenbarligen har han ju ingen riktig inkomst. Han har ju haft, jag tror att han fortfarande har ett företag där han mekar med motorcyklar. Han är tydligen väldigt duktig på det.
Mekar?
Är det inte mekar?
Mäckar.
Mäckar.
Fast det kanske beror på
vart man kommer från i landet.
Så kan det vara, förlåt.
Men han har ju då varit också en slags trendredaktör på den brittiska tidningen Tempus Magazine. Det var när han bodde då i London. Han var marknadsansvarig för fastighetsföretaget Selvag Bolig. Men de här anställningarna var ju, ja, de var ju inte särskilt långa. De har inte varit så länge. Och så mycket mer känner vi ju inte till kring hans ekonomi.
Och då kommer vi tillbaka till den här frågan. Vem står för räkningen?
Ja, jag kan ju tänka mig att Mette Marit eller Marius pappa, Mårten Borg, betalar hyran för den här lägenheten. Det vore ju det mest logiska i alla fall. Det är klart att kronprins Håkon, som ju varit som en bonuspappa för Marius när han var 3 år gammal, också hjälper till. Det är möjligt. Vem som betalar advokatkostnaderna, det är ju mer oklart. Det handlar ju om mycket pengar och ja, troligtvis är det väl Marius föräldrar då. Kanske Mette Marit, hon har ju en del pengar genom äktenskapet med Håkon. Men i polisförhör så har ju Marius berättat att det har varit hans mamma som har stått för omkostnader i hans liv tidigare. Han fick bland annat en månadspeng på 20 000 kronor då när han bodde tillsammans med en tidigare flickvän. Men den flickvännen har å andra sidan berättat att Marius hjälpte inte alls till med hyran och sådana kostnader för att de här pengarna hade mest gått till droger, sägs det ju då.
Och 20 000 kronor om det då någon slags överenskommelse från början att det skulle ingå en hyreskostnad, så är det ju inte jättemycket pengar om man tänker på hur mycket räkningar man har när man lever ändå som en vuxen person. Och det finns ju såklart gratisresor och boenden hos andra. Han, genom att han har en koppling till kungahuset, så kan jag tänka mig att det finns en del människor som tycker att det anses lite som en fjäder i hatten då, att ha någon slags umgänge med Marius, i alla fall tidigare. Men det har uppkommit frågor i Norge om vem som då står för kostnaderna. Kungafamiljen får ju apanage, inte Marius direkt, men de har ju andra kungliga familjemedlemmar och de har ju också en privat förmögenhet. Det norska kungahuset har en uppskattad privat förmögenhet på runt 260-300 miljoner kronor, beroende på källa år. Och det är ju så att exakta siffror är ju svåra att verifiera. Och det handlar ju om att det är en begränsad transparens kring privata tillgångar. Och då är det ju framförallt kung Harald som har den här förmögenheten. Mm.
Ja, pengar finns det. Och det är såklart en känslig fråga. Man vill ju inte ha den här diskussionen kring apanaget som går till Marius advokatkostnader eller uppehälle och sådär. Det är ju jättekänsligt.
Man vill ju inte ens ha spekulationer.
Nej, och skattebetalarna vill ju inte stå för det såklart. Och sen har ju kronprins Håkon och hovet förnekat att de betalar advokatkostnaderna. Så det får man väl lita på. Men det är klart att frågan kvarstår.
Ja, och om drygt då 2,5 månad så kommer Marius att infinna sig i Oslo tingsrätt. Han står ju åtalad för över 30 allvarliga brott, inklusive då våldtäkter, våld och hot. Varför flyttar han från Skagum nu till då det här nya området?
Ja, men det här är ju ett nödvändigt ont. Kungahuset måste skapa en distans mellan dem och Marius. Det Marius har gjort är svärt ju ner kungahuset. Det måste ju, han kan såklart inte bo kvar på Skagum efter de här avslöjanden om att han bjudit in vänner, även kriminella sådana, som har haft fest, de här Skagum Festivals, i då kronprinsparets privata bostad.
Men vad då är det en term, Skagum Festivals?
Ja, det är ju vad de har, kompisarna har kallat de här partykvällarna då, på Skagum. Och det handlar ju om säkerhet. Ingen ska ju kunna ta sig in i den framtida liksom regentens privata bostad. Och det kan ju även handla om möjlig utpressning. Om människor, främmande människor där inne hittar saker eller information som då kan användas på felaktigt sätt som kriminella kan utnyttja. Och det finns ju inte något direkt uttalande från Marius själv eller kungahuset om varför han har flyttat. Men det spekulerar såklart att det handlar om säkerhet och den här kommande rättsprocessen. Plus att det också blir någon slags symbolisk handling här att man tar det här, man skapar den här distansen då mellan Marius och kungahuset.
Vad gör Madeleine och Chris till vardags? Ja, det är en hel del som undrar. Vi får ju en del frågor kring det. Men det är ju, jag ska inte säga tyst, men relativt tyst om dem. Förutom några enstaka undantag så hör man inte så mycket om vad de gör. Det var ju väldigt mycket kring glaserna, min län och så vidare. Men sen dess så, och det var väl i september eller oktober någon gång. Men sen dess har man inte hört så himla mycket. Men nu har Edvin Törnblom berättat i hans podd Ursäkta, som han har tillsammans med Johanna Nordström, att han träffat på dem Madeleine ute i vimlet. Hon dök upp på den omskrivna festen Natten. En klubbkväll som bara arrangeras ett par gånger per år och där kärleksballader är en del av konceptet. Så här lät det i podden Ursäkta.
Det var en väldigt känd person på plats. Zlatan? Nej. Zlatan. Men så här, på riktigt en av, jag vet inte om det är okej att säga att hon var där. Jag ska bara säga att vem som var där.
Ja.
Ska jag göra det?
Vadå? Inte okej? Det är väl, ja.
Men hon kanske var där privat och liksom inte, eller obviously, och inte vill. Men alltså, prinsessan Madeleine var där.
Han var vakter.
Jag vet inte.
What the fuck? Pratar ni?
Nej, men Sofie Farmaka fram och sa hej, och så var jag, hej. De var där ihop. Och så var jag så hej.
Men är de bra vänner?
De är goda, goda vänner.
Va?
Jättegoda vänner.
Ja, men det här ska då alltså ha varit förra helgen. Och vi spelar ju in 3 december är det idag, onsdag, så att ni vet. Det här var ju ändå lite oväntat, måste jag säga. Vad hon gjorde där. Eller jag förstår ju vad hon gjorde där. Hon hade ju kul med kompisar. Men det är väl ändå lite överraskande att hon valde just den här nattklubben.
Fast ja, nej. Det tycker jag. Den är ju lite inne, lite så här hypat event. Jag har faktiskt en kompis som går på de här och ser fram emot det i veckor. Det är liksom en liten grej sådär. Man går dit för temat. Det är lite, genom att det är liksom den här musiken så blir lite mer soft och häng. Och många tror jag tycker att det är ett bra alternativ mot att gå ut på Stureplan eller bara på Söder eller vad man nu än går ut. Men jag undrar, visste du att Sofie Farman och Madeleine var så nära kompisar?
Jo, men det kände jag till. Det var en rätt stor grej på Aftonbladet på 2010-talet då. För då jobbade Sofie Farman här på Aftonbladet. Och jag minns att dåvarande chefredaktören gick ut internt med ett mejl och sa att nu måste vi hålla en linje kring detta. Och i sådana samband då bevaka prinsessan och Farmans vänskap på exakt samma sätt som man bevakar en sån person som då inte skulle vara anställd på vår arbetsplats.
Men då måste de vara väldigt nära kompisar om det ska bli en sån typ av statement eller en sån typ av linje.
Ja, jo, men så är det ju. Och de var väl också i New York tillsammans delvis då när prinsessan flyttade dit efter uppbrottet med Jonas Bergström. Men Sofie är ju då uppvuxen på Lidingö och umgås också då med nära vänner till prinsessa Madeleine, så det har ju varit ett umgänge där.
Mm. Och sen såg ju du Chris på stan häromdagen. För du var ju, vi frågade ju, vad gör Madeleine och vad gör Chris? Ja. Och du såg ju honom, han strosade runt på gatan. Fast sen så sa du så här, nej, han gjorde väl kanske någon form av powerwalk, lite mer tempo i det. Berätta.
Nej, men han var både avslappnad och vardaglig tycker jag. Gick i ett ordentligt tempo. Klädde jeans och täckjacka så pratade han i telefon. telefon medan han då promenerade på Kungsholmen. Han såg lite upptagen ut. Det var inte så att han tittade sig omkring och mötte folks blickar, utan han var koncentrerad på det här samtalet. Men vad han lite mer gör specifikt åt det vardags, det vet vi inte jättemycket om. Han har ju ett investeringsföretag, det svenskregistrerade Belgravia Advisors AB. Och det företaget, det har sin adress på Östermalm, ganska nära hovstallet där familjen bor.
Jag hörde att det var någon slags kontorshotell. I och för sig inte konstigt.
Nej, det är inte så att de hyr in sig.
Alltså det hörde jag bara, fick berättat för mig. Det är ingen säker källa. Men
så är det säkert. Men de ägnar sig då åt finansiell rådgivning. Men sen är han ju också jätteengagerad i Madeleines företag, Minlen. Och det är hudvård för barn. Och det är ju hela familjen som är engagerad i det. Så att Chris är ju, har ju någon post i styrelsen där, och han är också, som Madeleine säger, rådgivare och har koll på det här finansiella och företagsbyggandet.
Jag tycker det ska bli intressant att se sen när man potentiellt sett efter lite tid kan se någonting kring hur det har gått för min län och försäljning.
Någon årsredovisning.
Någonting i den stilen. Och nu, alltså helgen efter, alltså det vill säga helgen precis som gick, så var Madeleine och Chris i Storbritannien för att närvara vid vigseln mellan Anoushka Dabo och hennes kärlek David Hanbury. Anoushka är då dotter till Chris syster, Tatiana Dabo, en kvinna som stått Madeleine och Chris nära under väldigt många år.
Mm. När Adrienne döptes i juni 2018, då hade hon ju 6 faddrar. En av dem var just då den här kusinen Anoushka Dabo. Och enligt Svensk Damtidning då, som har skrivit om det här, så var Adrienne i helgen brudnäbb då på Anoushkas vigsel. Anoushka Dabo, hon bor i London. Hon arbetar som projektchef för musikfestivalen South by Southwest London.
Men då kommer jag att tänka på Chris, och han har ju flertalet halvsyskon. Jag säger det bara för att man ska förstå att de alla inte har samma biologiska föräldrar. Han har ju då 5 stycken. Tatiana, Natasha, Stephanie, Anna-Lisa och Karen. Jag vet inte exakt om det är väl amerikanska uttal på de här personerna. Då kanske inte Stephanie. Sa jag det? Stephanie.
Ja.
2 av dessa kommer då från hans mammas sida och 3 från hans pappas sida. De 2 förstnämnda är väl de som man i alla fall uppfattat att han har närmast relation med. Vad vet vi om vad de gör och var bor de?
De har det nog rätt gött. Nej, men de har gift sig med förmögna män. De bor stort och tjusigt. Den ena har en make som är godsherre, får man väl säga då. Den andra är greve. Och vad vi vet så bor Tatiana och maken då, John Henry, i ett 1700-talsgods nära Cambridge i Chelsea i London. Medan Natasha och hennes greve Ernst då bor i Österrike. Men jag tycker det är en del hysch-hysch kring de här systrarna. De verkar inte alls sugna på att vara i strålkastarljuset eller rida på den här vågen att deras bror är gift med en svensk prinsessa, utan de har sina liv och är ganska nöjda med det, verkar det som.
Det lilla jag läser att de lever någon slags jetset liv i någon mening, men håller en ganska låg profil.
Mm.
Det är ju ytterligare en stor fest på gång som vi nämnde innan, och det är ju inte vilken som helst. Nästa onsdag, om exakt en vecka, så är det då Nobelfest och det är bankett och det är mycket pomp och ståt. Och då kommer ju då Madeleine och Chris att vara med.
Ja, men det är ju jättekul. Det kommer bli en fantastisk kväll. Jag kommer vara där på plats och rapportera för Aftonbladet.
Och då ska vi säga, inte bara vara på plats i meningen att stå utanför, du ska gå på banketten, Jenny.
Ja, och prisutdelningen. Det är ju så att de journalister som är där bevakar, de är också där och deltar som gäster. Så det blir min tredje Nobelfest, och det är ju alltid en fantastisk upplevelse, såklart. Det är en 4 timmar lång middag, men den bryts ju av med pristagarnas tal, superfin underhållning, så att det känns inte så länge. Och efter middagen så är det dans och fest i Gyllene salen. Det är lite synd bara att jag är så dålig på att dansa.
Men du, jag måste ställa en fråga. Två frågor som kom upp i mitt huvud. Nummer ett, vad är det främst för dans man dansar?
Foxtrot, ja. Vals kanske?
Ja. Har du tränat?
Nej, men jag kan inte dansa, Maria. Det här är ju liksom en stor brist i min utbildning och folkbildning, känner jag. Vi hade så danslektioner i mellanstadiet. Då fick man lära sig dansa vals i skolan. Det var väl 2 lektioner. Och jag har aldrig gått på sådana tillställningar där det krävs att man behöver dansa vals. Eller
det är ju inte så ofta man gör. Nej. Men jag vet att vi har en kollega här på jobbet som är helt otrolig på dansa.
Oj, vem?
Nej, det tänker jag inte säga. Nej. Så det ska jag ska tutta ihop er två. Ja. Men då är min fråga nummer två. Det här är då din tredje Nobelfest.
Mm.
Och det är en vecka kvar. Mm. Har du koll på alla grejer? För det är ju en del saker runt omkring. Och framförallt tänker jag också lite på klädseln och tidsprogrammet och sådär.
Ja, vi kommer ju få ett detaljerat program nu när det närmar sig, såklart. Sen är det ju så här, den här festen är ju så otroligt välordnad. Det är lite grann som att sätta sig i sadeln och bara rida liksom. Man välkomnas in dit. Först är det prisutdelning, så bussas man till stadshuset sen för banketten. Man letar upp sin plats, hälsar
på sina borskunder. Men när man kommer dit, får man direktion av hur man ska gå och när man ska gå och hur? Alltså.
Nej, när man kommer dit så hänger man av sig. Kanske pudrar näsan lite. Sen så letar man upp sitt bord. Och det är inte så att man går in i någon procession eller någonting, utan man tar ju sin plats i väntan på att hedersgästerna ska komma, pristagarna och kungafamiljen och så vidare.
Men det här med pudra näsan, man får ju heller inte pudra näsan hur som helst under själva middagen.
Nej, därför måste man gå innan.
Och det måste ju vara lång kö då.
Ja, men man kommer i god tid. Alltså man bussas ju direkt från, vad jag minns, direkt ifrån prisutdelningen dit.
Och det här med klädseln, har du koll? Vad ska du ha på dig?
Ja, men jag låter sy upp en klänning.
Ooh.
En sidenklänning. Med mycket vidd i kjolen, alltså långa ärmar med snygga manschetter och skärp i midjan.
Vilken dröm!
Ja, den är plommonfärgad.
Och jag har sagt det, för nu du berättade första gången, alltså du passar så oerhört bra i den färgen. Det kommer att bli ståtligt. Ståtligt och pondus.
Ja.
Men man vet inte innan, när får man reda på vem man sitter med och sådär, eller får man reda på det
på plats,
när man kommer fram till bordet.
Ja. Jag satt ju då första året, det var 2009 när jag var med, då satt jag bredvid så himla trevliga människor. Och de placerar ju lite grann efter också, det är inte så att de vet jättemycket om intresse och så vidare, men språkligt också, att man ska kunna prata med alla och göra sig förstådd om det är någon, om det är utländska gäster och sådär också. Men jag hade ju världens bästa bordsherre som hade varit på 12 Nobelfester, för att han var i en av de här akademierna. Och han sa till mig, och det kommer jag aldrig glömma, svep nu ditt glas med champagne, för det är det första man får då när man sätter sig till bordet då. Mm. För då får du påfyllning. Annars får du vänta hela vägen till förrätten för att få något i glaset. Så han hade ju den här rutinen inne liksom. Nu var ju jag där och jobbade, så att jag fick lite påfyllning, men sen försöker man vara skarp i tanken. Mm. Så att det inte är så att man häller i sig massa vin. Så.
Det är inte din stil heller. Nej.
Däremot, det finns gäster som häller i sig en massa vin. Alltså det ska vi väl tala om framöver också, med skandaler vid Nobelfesten och sådär. Men, för vi kommer göra ett specialavsnitt efter Nobel. Dagen efter Nobel släpper
precis,
vi.
Precis, så det får ni inte missa. Vi går upp, även fast Jenny har varit och dansar vals framåt midnatt, så går du upp i ottan och berättar hur det var.
Jag kanske inte går och lägger mig, jag kanske går direkt.
Åh, herregud.
Nej, ja. Man måste ha lite sömn.
Ja, men jag kommer ju också vara med på ett litet hörn.
Ja, det är det som är så himla
ja,
roligt.
Det är väldigt märkligt. Men jag ska ha kontakt med läsarna och ja, tittarna för den delen. Nu är det SVT som sänder det här, men det är ju många som är på många olika plattformar när det gäller den här kvällen, för man vill inte missa något. Jag ska ju sitta och chatta lite med läsare och lyssnare och tittare. Ja, och ja, saken är den att jag... Jag tänkte i min fantasi att du skulle göra med dig mobilen och så skulle du kunna sitta och chatta och berätta för alla lite vad som pågår, lite behind the scenes sådär.
Jag får försöka, men ja, man har ju skrivit på ett kontrakt för Nobelstiftelsen att man ska undvika det. Därför att man är där som gäst också och man kan inte sitta och ha telefonen framme hela tiden, det är ju helt omöjligt.
Jag kan säga att jag har en del kunskap om kungligheter och kungahus och så vidare, men det finns vissa aspekter där min kunskap brister, där du har din styrka. Men jag säger så här till lyssnarna, häng gärna med i den chatten, för jag kommer behöva lite hjälp också med kanske vilken tiara det är och kanske lite intressanta detaljer kring det. Plus, jag måste säga att jag har gjort en liten hängsle och livrem. Jag tar med mig en kollega till oss som är oerhört duktig på detta. Så han får bli min bisittare.
Jag har liksom, men vilket bra team!
Ja, men jag har mutat honom. Ja. Han tyckte det här var roligt. Så häng med där. Det kommer bli kanon. Jenny, du träffade ju en väldigt intressant person förra veckan. En person som har jobbat oerhört nära den svenska kungafamiljen och som har insyn i familjens arbete. Vi är alltså kvar i det svenska kungahuset. Berätta, vem var du träffade?
Jag träffade den tidigare första hovmarskalken Lars Hjalmar Wide. Han är en jätteintressant person. Han är i grunden diplomat. Han har jobbat inom utrikesdepartementet i nästan 50 år. Han har varit på ambassader runt om i världen, Israel, Pakistan, Spanien och så vidare. Han har jobbat vid FN i omgångar. Och så har han då som sagt varit en av kungens närmaste män då mellan 2006 och 2011.
Imponerande ändå, ja, att ha gjort så mycket. Det måste ha varit ett oerhört spännande möte. Och det ska du berätta lite om, vad han berättade för dig då och så vidare. Men vi ska förklara för lyssnarna vad en första hovmarskalk gör, så att alla vet vad det är för person vi pratar om. Den här personen leder då arbetet med att planera kungafamiljens officiella program och representation. Hovmarskalksämbetet ansvarar för planeringen och genomförandet av officiella besök, högtidliga audienser, officiella middagar, jubileer, kommunbesök och så vidare. Ni förstår, det är en väldigt central figur.
Ja, men verkligen. Och jag intervjuade Lars Hjalmar Wide eftersom han har skrivit sina memoarer. Och den här boken heter Revolutioner och resolutioner. Och det är så passande titel, för revolutioner, han har ju varit en del länder, Kuba till exempel, det varit mycket stök och sånt. Och resolutioner, för att vid FN var det också mycket sånt han jobbade med.
Men ganska svår titel tycker jag.
Ja, kanske. Men väldigt passande.
Ja.
Ja. Men hans första utlandspostering, det var på Kuba då på 70-talet. Han var typ 25 år gammal, berättar han. Och han säger själv då i intervjun, den kommer komma ut på aftonbladet.se snart också, så säger han att han var orädd och omdömeslös för sitt eget bästa. Som man kanske är när man är 25, det var väl jag också. Men så var det ju den här situationen att så snart han hade landat på Kuba och ätit lunch med den svenska ambassadören, så förklarade den här ambassadören att nej, men han skulle hem till Sverige på semester i 2 månader. Så 25-åriga Lars Hjalmar Wide, han blir liksom ensam kvar. Typ, han har ju personalen på ambassaden visserligen, kastas in i det här arbetet.
Och vilka historier en sån person har att berätta om. Jag tycker det är oerhört fascinerande, för världen såg ju verkligen annorlunda ut på den tiden. Och jag har till exempel, min pappa varit med väldigt mycket och jag kan sitta och lyssna i en timme. Ja. Alltså det är så fascinerande. Och han berättade ju då för dig, Lars Hjalmar Wide, att han blev en gång utskälld av Olof Palme. Alltså bara den storyn. Det berättade du för mig lite tidigare. För han var nämligen ansvarig för att köpa gåvor till då utrikesdepartementet. Och vid ett besök som Palme skulle göra i Nicaragua så hade Wide köpt 3 Orrefors-vaser. Mexikos president fick en traditionell pjäs i kristall och Costa Ricas statschef, han fick då en blå med en fredsduva på, och Nicaraguas Daniel Ortega fick en futuristisk kristallvas.
Ja, men det var ju så roligt när Lars Hjalmar Wide beskrev den. Den ser nämligen ut, såg ut som en missil. Alltså kan ni tänka er en så här...
Vasen såg ut som,
vasen,
ja,
såg
jag
ut
kan
som en missil.
Se det framför mig.
Och Wide tyckte då att ja, men den passar ju bra för en ung revolutionär nation. Men Palme hade ju då en helt annan åsikt, och efter att han hade lämnat över den här gåvan så kom han fram då till Lars Hjalmar Wide och spände blicken i honom, och så sa han att han var djupt arg för vasen var den fulaste han hade sett. Det är nog inte det man vill höra när man har
Nej.
Lagt tid på att köpa
present.
Man
har förstått att Olof Palme hade lite temperament också.
Skoja, det hade han. Olof Palmes fru Lisbeth då, hon försökte släta över den här utskällningen med orden: ta det inte så hårt. Olof blir sån ibland. Men det går snart över.
Fascinerande, de här berättelserna. Ja. Extra roligt då i sammanhanget är ju att många år senare, precis som du nämnde, så blev Wide huvudansvarig för kungaparets gåvor som förste hovmarskalk.
Ja, men tydligen funkar det ju smärtfritt där i alla fall.
Men vad berättade han mer? Om vi nu håller oss lite liksom, till det kungliga. Vad berättade han för dig om då gällande hans arbete nära kungafamiljen?
Men vi pratade om så himla mycket, och sen så finns det ju ännu mer i boken. Och en grej som man beskriver i boken, som jag tycker är intressant just för att det är en blick då bakom den kungliga kulissen. Och den som är intresserad av hans arbete ska absolut läsa den här boken. Men Lars Hjalmar Wide berättar i detalj om hur kungafamiljens planeringsmöten går till. De hålls varje tisdag, de kallas för planeringssammanträde, eller förkortat då inom hovet, plansam.
Men okej, okay, vilka är med på de här mötena? Vi har nämnt de här mötena tidigare i tv för många år sedan. Mm. Men nu antar jag att du har ännu mer liksom, detaljer och information. Och...
Ja, alltså jag har ju känt till själva mötena så. Och att det är tisdagar, och jag har vetat på ett ungefär vad man pratar om. Men Lars Hjalmar Wide då, han berättar att kungaparet är där, kronprinsessparet. Hovets informationschef, Margareta Thorgren, är det ju nu då. Det var ju andra på hans tid då. Riksmarskalken, som ju är kungens närmaste man, chef för hovet. Statsfrun, drottningens närmaste. Och kronprinsessan Victorias hovmarskalk. Och så är det några fler med nyckelroller då vid hovet. Och så händer det att prinsparet är med också ibland. Och så samlas man i ett litet mötesrum i bottenvåningen i Kungliga slottets östra flygel. Och Lars Hjalmar Wide beskriver då i boken att han tror att rummet tidigare varit något slags förråd, för det är inte särskilt stort. Mm. Och på bordet står det alltid en karaff med vatten och flera glas. Men man fikar inte, man dricker inte kaffe, man äter inte något under tiden. Och det här mötet är ungefär 3 timmar långt utan paus.
Mm. Vi struntar det. Jag ska bara säga att jag var med på en kurs förra veckan. Det var 3 timmar långt och jag började nästan bli lite nipprig i kroppen. Det är ganska tufft att vara så fokuserad. Men okej, det gäller att hålla koncentrationen uppe. Vad är det man då gör och vad sker under de här 3 timmar långa mötet?
Ja, men då har man x antal punkter man går igenom. Och punkt 1 är, den är betecknad DDMM, alltså deras majestäter. Och då får kungaparet ta upp vad de för ögonblicket funderar på. Det kan handla om ett inslag i gårdagskvällens tv-nyheter, något som har gått snett vid något evenemang eller någon fråga man har då inför nästa utlandsresa. Det kan vara stort som smått. Och så skriver Lars Hjalmar Wide så här i boken: punkten kan ibland ta lång tid att avverka. Den ena tanken leder till den andra och resonemangen försvann ibland ut i tangentens riktning. Jag kan riktigt se det framför mig.
Jag med. Mm. Och det kanske är ju, det är ju ett perfekt tillfälle för kungaparet att diskutera saker med sina närmaste medarbetare, för det är ju en stor verksamhet och det finns många punkter på programmet som ska genomgås. Men när de har gjort det då, så, för jag förstod att det där var ju inte den enda punkten.
Nej. Den andra punkten är något de kallar för akuta ärenden, och det kan handla om allt möjligt. till exempel att hitta ett hål i kungens kalender för att ta emot en utländsk statschef eller ta beslut om en gåva som drottningen ska överlämna vid ett äldreboende eller liknande. Så det är det. Mm. Punkt 3 då, det är något de kallar för programinformation. Och då går man igenom nästkommande veckans program och då går man igenom det noga på detaljnivå. Tidpunkter, tal, gåvor, information om folk de ska träffa, kläder, behövs det varma eller bekväma skor. Allt gås igenom. Så det tar också sin tid.
Men då med kungaparets ofta intensiva program, så det här kan ju dra ut på tiden. Men jag tänker att det där är ju ändå, man måste ju ändå gå igenom allt det där. Men det känns som det är väldigt mycket på det här mötet. För det var ju fler punkter.
Ja.
Det tar liksom aldrig slut.
Nej, det tar inte slut. Den fjärde punkten heter då anmälda ärenden för beslut omgående. Och det handlar om alla de tusentals förfrågningar som inkommer till kungahuset varje år. Det kan vara allt ifrån små organisationer, skolklasser, till städer som firar jubileum som vill att kungen ska komma dit. Det kan vara inbjudningar från andra statschefer, det kan vara statsbesöksförfrågningar och så vidare. Och så på det viset så pusslar man då ihop kungaparets och kronprinsessparets program.
Men jag minns att du sa när vi pratade om det här i tv för massa år sedan, att det är kungen som alltid har sista ordet.
Ja, det är det.
Att det är liksom, det är ingen snack om vem det är som tar besluten här i slutänden.
Nej, kungen är chef. Så är det. Det är han som bestämmer.
Mm. Men det måste ju också komma väldigt många förfrågningar. Jag tänker radio, tv, tidningar, alla möjliga plattformar som finns nu för tiden. Och för det vet jag menar, du har ju gjort massor med förfrågningar och vi har gjort det på tv innan och så vidare. Och hur hanteras det där då? Hur går man igenom det? Då gör man då olika bedömningar.
Ja, men det tas upp då i den sista punkten för dagen som heter press- och medieärenden. Och då, som du säger, det kommer ju förfrågningar både utomlands ifrån och från Sverige, små och stora medier. På den punkten kan de också gå igenom krishantering i de fall då kungafamiljen uppfattar att det varit någon felaktig, missvisande, dåligt underbyggd eller tendensiös information som publiceras någonstans. Så kan man diskutera det. Mm. Kanske går man vidare att informationschefen tar tag i det på något vis.
Förra veckan, så i det avsnittet, så pratade vi ju om kungaparets intervju med CTV News i Kanada, under deras Kanadaresa. Vi diskuterade mycket så här, hur kommer det sig att de ställer upp på det här? Det var väldigt liksom förberett, och vi diskuterade hur de har fått frågorna i förväg och så vidare. Ni kan gärna lyssna på det. Vi hade också ett klipp från den intervjun. Det måste ju ha varit en sån fråga som man diskuterar på det här mötet.
Ja, absolut. Och speciellt när det gäller inför utlandsresor, för man är ju noga med att man vill ju ändå vara tillgänglig när det gäller statsbesök och så för det andra landets medier och som då tillåts följa med. Mm. Men absolut att de har tagit upp det på ett sånt möte.
Undra om man allvar, om man tänker så här, prins Daniel, för han är ju med på de där, för du sa ju då kronprinsessparet, undrar hur mycket han vågar säga, nej men jag tänker så här kanske skulle kunna vara bra.
Jo, men det tror jag nog verkligen. Jag tror att de kan tala ganska fritt där på det mötet.
I alla fall det som berör honom.
Ja, absolut. Och som sagt, kungen har sista ordet, men det tror jag nog. De är så varma i kläderna, allihopa.
Mm.
Det är det.
Och vi pratade ju om det där med att man inte får gå och budra näsan på Nobelfesten. Men alltså 3 timmar, vad ska... Förlåt, jag kommer med sådana ganska konstiga...
Väldigt disciplinerat möte, känns det som.
Verkligen?
Ja.
Det är protokollfört, känns
verkligen,
det
som. Ja, visst.
Mm. All right, men efteråt då, vad jag förstår, så blir alla bjudna på en trivsam lunch i prinsessan Sibyllas våning.
Ja, det tror jag är höjdpunkten på den där tisdagen, eller alla tisdagar. Att då kan man ändå, då pratar man väl lite mer fritt, eller så fortsätter man samtalet där. Men det känns ju som en bonus efter 3 timmar långt möte.
Alltså jag hade så gärna velat vara en fluga på väggen på det mötet.
Ja, men jättespännande.
Det verkar intressant hur man resonerar och diskuterar kring olika förfrågningar. Ja. Och hur man gör bedömning och värderingar av olika åtaganden eller besök.
Jag tror att om de skulle släppa in media på ett sånt möte så skulle det mötet falla som ett korthus. Därför att så fort någon utomstående lyssnar så vågar man ju inte längre tala på samma sätt.
Nej. Det blir ett annat samtal.
Ja, det blir ett annat samtal.
I helgen så var det Dreamhack i Stockholm. Ni känner säkert till det. Tusentals träffas, ni vet, för att gamea, spela mot varandra, med varandra, testa nya spel. Och det är ju en sån här aktiv gaming-mässa. Och en som dök upp där i år, för första gången var prins Daniel. Aftonbladets Leo Pettersson och Filip Meneses var där och fick tag på honom.
Spelar du någonting själv? Får du tid till det?
Ja, men ibland spelar jag lite PlayStation med barnen och sådär. Men, ja, men FIFA är ju kul. Det är ju golfare, så Tiger Woods är ju bra också.
Går det bra?
Nej, ja, jag är ganska usel.
Daniel, han säger ju att han spelar PlayStation med barnen, alltså istället Oscar. Och så nämner han då FIFA och ett golfspel. Och det är väl lite, är det inte lite så här typiskt att det är ju sportspel han spelar? Hela hans tillvaro handlar ju om...
Kanske var de enda spelen han kände till.
Ja, men kanske. Men hans tillvaro handlar ju om rörelseidrott och få unga att röra på sig. Jag tänker att han borde egentligen spela ett sånt här interaktivt spel där man dansar.
Det är helt ute.
Är det Nintendo? Eller?
Nej, det är helt ute.
Är det ute? Ja.
I alla fall vad jag vet. Aha. Utifrån mina connections med de som gamer väldigt mycket.
Okej, okej.
Men jag fattar vad du menar. Mm. Jag tror inte han spelar så mycket PlayStation med Estelle och Oscar. Jag vet inte.
Nej,
det låter
vi
vara osagt. Ja. Vi kan ju inte hävda att han har farit med lögn.
Nej.
Nej. Okej, men varför var han där då? Det här kanske var något som tog upp på deras tisdagsmöte.
Absolut.
Och då är ju frågan... liksom var han där för att visa sin, jag vet inte, folkliga sida och var bland, för det är ju oerhört stort gaming och det är ju en stor industri och Sverige är ju likt ungefär som musikundret, vi är duktiga på liksom gaming, spelutveckling och så vidare. Mm.
Jo, jag tror att det handlar om att han vill vara där barn och ungdomar är, eftersom hans organisation Genpep handlar ju om det här, om att få unga att röra på sig mer. Sen är väl det ganska mycket stillasittande att spela. Men det är ändå där barnen är liksom. Jag hade i och för sig gärna sett honom i mer avslappnad outfit. Nu kom han dit i svart kostym.
Ja, jag tänkte också det.
Hade det inte varit kul, nu bara kastar en tanke upp i luften här. Hade det inte varit kul att se honom i kidsens uniform, luvtröja och jeans?
Men det har vi ju sett honom i, alltså genpepp när de har haft det. Men jag, det, min första tanke var att han har åkt direkt från någon annan typ av... tillställning. Eller men med tanke på de här minutiösa planeringen på tisdagsmötena så borde någon ha fixat omkläd eller så, ombyte i bilen på vägen ut. Men okej, okay. Kul att han var där.
På frågan då om han skulle vara uppe hela natten och gamea så svarar han så här.
Jag går hellre ut en promenad liksom, i naturen, men jag är väldigt glad över att det här finns och att det här är en mötesplats.
Vi har ju pratat mycket om här i podden hur mycket eller hur lite makt som de olika regenterna har runt om i världen. Och i Europa så har de flesta regenter förlorat sin politiska makt och man har så kallade konstitutionella monarkier där kungen eller drottningen mest har ceremoniella uppgifter. Men det finns vissa statschefer som sitter på mer makt än andra, vilket kan få stora konsekvenser. Nu ska vi gå till Monaco, för i Monaco har först Albert vägrat skriva under en lag som gör abort laglig i Monaco.
Ja, men det här har ju väckt jättestarka känslor i landet.
Minst sagt.
Och i Monaco så delar ju statschefen lagstiftningsmakten med nationalrådet. Det är en folkvald församling med 24 medlemmar och då är det så här att fursten måste godkänna alla lagar för att de ska träda i kraft. Ingen lag gäller utan hans underskrift. Och den nya lagen går alltså inte igenom trots ett nästan enhälligt ja i nationalrådet. Det var 19 mot 2. Men först Albert vägrar ju då skriva under.
Och förslaget skulle tillåta abort till och med vecka 12 eller vecka 16 vid våldtäkt. Den skulle även sänka åldern för vårdnadshavares samtycke från 18 till 15 år. Och först Albert förklarade så här. Jag tror att det nuvarande systemet uttrycker vilka vi är med tanke på den katolska religionens roll i vårt land samtidigt som det ger tryggt och humant stöd, säger då först Albert till Monaco Matin.
Ja, alltså betonar ju också då att ämnet väcker starka känslor, absolut. Men man får med sig att katolska länder resonerar annorlunda kring abort. Men jag blir ändå förvånad, för jag trodde nog att Monaco trots allt skulle kunna acceptera en förändring av det här slaget. Vi lever ändå 2025. Idag är abort i Monaco då förbjudet utan vid våldtäkt, allvarliga fosterskador eller allvarlig risk för kvinnans liv. Men lyssna Maria, det var först 2019 som abort avkriminaliserades. Så att kvinnor inte längre straffas då utan kan få stöd. Och det här är ju Det är så sjukt, för att i Monaco måste ju kvinnorna då lämna landet och typ åka till Frankrike och göra abort.
Det känns som vi pratar om någonting som var...
Medeltiden.
Ja, inte medeltiden. Det har ju förekommit långt där senare också. Men okej, det känns ju väldigt omodernt att ha det på det här viset i Europa 2025. Det visar ju även omröstningen i nationalrådet där i stort sett alla ville se en förändring. Det här innebär då att kvinnor som vill göra abort, precis som du sa, de tvingas ju resa utomlands för att genomföra det.
Mm. Det är svårt att tänka sig.
Men hur kommer det sig? Jag vet inte. Jag tycker det. Hur tänker
du? Alltså, det är ju katolicismen.
Vi har ju vissa vindar som sveper över världen, ja, när det gäller abortmotståndet.
Absolut, absolut. Men man får tänka att det är ett katolskt land. De har ju också andra normer kring skilsmässa, till exempel. Prinsessan Birgitta skilde sig ju aldrig från sin man. Just på grund av att han var katolik. Men andra länder, alltså katolska länder, har haft liknande problem. 1990 så vägrade Belgiens kung Baudouin att underteckna en lag som då legaliserade abort upp till 12 veckor. Men det regeringen gjorde då, det var att man förklarade kungen tillfälligt oförmögen att regera under en hel dag. Ja, egentligen 36 timmar. För under den 36 timmars perioden så undertecknade då ministerrådet kollektivt lagen. Och det gjorde den giltig utan kungens godkännande. Nästa dag så återinsatte man kungen då, eller parlamentet gjorde det. Och på liknande sätt så vägrade Luxemburgs storhertig Henri år 2008 att skriva under en lag som skulle legalisera dödshjälp. Och till skillnad från Belgien då så ändrade Luxemburg sin konstitution så att monarken inte längre sanktionerar lagar utan endast då promulgerar. Alltså att han får offentliggöra dem mer.
Mm.
Så det finns ju sätt att gå runt detta. Men det är ganska drastiska sätt att avsätta en kung i 36 timmar och sen för att få igenom en lag.
Ja.
Man tänker att regenten skulle följa lite som i Sverige med kungens motto för Sverige i tiden, att man som regent ändå följer opinionen i landet och strömningarna i landet när det gäller utvecklingen.
Ja, det jag satt och funderade på då, första Albert, med tanke på också då att det var så många som, alltså många som tyckte annorlunda nationalrådet, och då kan man ju bara tänka sig kanske hur det är bland invånarna i Monaco. Det där tror inte jag var så bra.
Nej, vi får se hur det utvecklar sig.
Nu ska vi gå över till någonting som har ju varit, ja, vad ska man säga, när det gäller Epstein och hela utvecklingen kring det. Vi har ju pratat om det i väldigt många avsnitt, det kommer nya uppgifter hela tiden. Och den brittiska historikern och författaren Andrew Lonely, som har skrivit boken Entitled om då Andrew Mountbatten Windsor, vi säger ju inte prins längre, och Sarah Ferguson, kommer nu med en chockerande information i en Daily Beast-podcast.
Han påstår att den pedofildömde finansmannen Jeffrey Epstein planerade ett mord på paret. Enligt Loney ska Epstein ha planerat att anlita en för detta SAS-prickskytt för att mörda då Andrew och Sarah. Och de här uppgifterna kommer från två pålitliga källor, påstår Loney.
Ja.
Det ska vara en i Paris och en tidigare FBI-agent i Florida. Och Loney är tydlig med att han inte vet hur långt Epstein kom med sin plan, men att han säger då att Epstein var djupt paranoid. Att det fanns en verklig rädsla då för att ex-prins Andrew och hans fru då visste för mycket.
Och han beskriver det hela som, ja, det är nästan som taget ur någon thriller, som en scen ur, jag vet inte vad, Schakalen eller något. Om uppgifterna stämmer och Epstein faktiskt planerade mord, så är det en av de mest explosiva avslöjanden inom den här skandalen. Man kan egentligen inte värdera allting som har kommit fram i det här. Enligt Loney kan det förklara varför Sarah Ferguson valde att fortsätta ha kontakt med Epstein trots att hon utåt sett tog avstånd från honom. Hon kan ha varit rädd för sitt eget liv samt döttrarnas säkerhet.
Mm. Sen får man ju ta lite med en nypa salt allt det här som kommer i svallvågorna av...
Jag lyssnade på den där podden och det var ju också, det var en diskussion då som berörde huruvida Epstein begick självmord eller inte i då cellen, och han får ju frågan av en ganska så tuff, liksom, för det här var ju mer någon slags intervjusammanhang i den meningen. Och hon ställde ju frågan till honom att många upplever att du kommer med spekulationer, vilda fantasier, och att det handlar bara om att du vill sälja din bok. Han får ju sådana frågor.
Mm. Vad svarar han på det?
Ja, han svarar i någon mening att han förstår det, men att han har belägg för det här och så vidare. Och men det är som du säger, det blir ju svallvågor på det här. Och jag upplever ändå att i Storbritannien, det kommer ju nya böcker ofta som kommer med information. Och det är ju väldigt svårt att förstå, är det här sant eller inte? Och ja, jag tycker det är knepigt och snårigt.
Ja, och det sägs ju nu också att Sarah Ferguson planerar att ge en exklusiv tv-intervju. För hon vill då kommentera påståenden om relationen till Epstein och skandalen och allt som har hänt. Frågan är om det verkligen är en bra idé. För vi har ju tidigare sett vilken katastrof det kan bli när medlemmar av brittiska kungafamiljen sätter sig framför en tv-kamera. Ex-prins Andrew, han gjorde bort sig totalt när han skulle försvara sig mot Epstein-anklagelserna och våldtäktsanklagelserna när han satt i, det var väl Newsnight i BBC.
Ja, det var en smärtsam upplevelse att titta på det.
Ja.
Det var jättekonstigt. Och det var ju faktiskt den intervjun som fick drottning Elizabeth att sparka ut honom från kungahuset. Han blev påkommen med flera lögner och han manglades ju hårt i världspressen efteråt. Och prins Harry och Meghans intervju med Oprah Winfrey fick ju en enormt efterskalv i flera år därefter.
Ja, man pratar ju fortfarande om det.
Ja, och jag påstår inte att det skulle vara ett fel någonting i innehållet, men att det en tv-intervju är ju, man ser ju ansiktsuttryck, reaktioner, klart att det finns en klippning och så, men just då Sarah, alltså.
Ja, alltså jag har ju intervjuat henne, hon är jättetrevlig, hon är en varm person, men hon är ganska filterlös och gränslös på ett sätt när hon pratar. Det kan ju ställa till det för henne. Om hon får hårda, skarpa frågor om Epstein och sin egen roll då i den här skandalen, så är det inte säkert att hon klarar av att hålla en linje kring det, tänker jag. Då slår det tillbaka på henne själv istället. Då kan det ju bli så här, och vi ska lyssna på ett klipp från 60 Minutes Australia, där reportern Michael Usher ställer frågor om ett tillfälle då Sarah tog emot pengar av en affärsman för att introducera affärsmannen till prins Andrew, ex-prins Andrew och kungafamiljen. Och vad Sarah inte visste, det var att den här affärsmannen var en förklädd reporter på News of the World. Så att hon gick ju i en fälla här. Och det blev såklart en jätteskandal.
I mean, did you take the money? At one stage you had $40,000 cash sitting in front of you. Did you take it?
Absolutely, yes. And it was given to me and I got it in the car and then returned it straight away.
Once the scandal broke?
As soon as I knew it was a scandal, not once it broke, Michael. But don't try and trick me now, because I'm not going to play this game. Delete that bit. John, can you delete it, please, that bit? Because I don't want to go down this...
Duchess, I'm asking
tabloidy.
Very fair questions of you.
No, I just too tabloidy.
John is Sarah's Australian agent, off-screen.
This is everything you've written in your book, though.
Yes, I know,
and,
but it's
and
the
you're
way
releasing
it,
your book, and you've agreed to do the interview
The book has already been released, and the thing is, I'm not going to go down to this point. I'm going to answer your questions, but that's done. It's finished. I've answered
it.
Fine. Thank you very much. Moving
thank
on to the next
you, but
question.
This is just the starting point of this year in your life that you've written
Dave, thank
about.
You very
it's
much.
Pivotal. It's what
thank
started
you.
The whole thing.
Thank you.
You do write, though, that this tabloid scandal, in fact, you almost feel thankful for it. It let you, I don't know, review your life, see where you were at. It's an interesting way to look at being involved in a controversy like that, that it helped you in a way.
Sorry, what's your question?
In the book, you write that the News of the World scandal almost helped you, that it let you look
very
at your
grateful
life.
I'm very grateful to being in that position in a way when I hit rock bottom, because of it, it woke me up.
How big a wake up has it been?
What more can I say?
Ja, hon har ju helt uppenbart svårt här igen att svara på de här frågorna. Och hon hamnar i en situation som hon inte klarar av. Hon blir ju stressad, nervös och jag vet inte om du tänkte på det. Hon avbryter intervjuaren, hon börjar tilltala någon annan person som finns i rummet och ber den, här måste vi ta bort en del av den här intervjun. Och just också detta med att hon svarar med en motfråga, det är ju verkligen en försvarsposition när man gör det, en ganska aggressiv sådan. Så med det i åtanke så har då enligt The Sun, amerikanska medier, de är beredda att betala sexsiffriga belopp för att få Sarah Ferguson att göra en tell-all-intervju. Det vill säga liksom berätta allt och tala ut. Enligt källor till tidningen så är många i kungafamiljen och vid hovet rädda för att Sarah ska berätta privata detaljer eller avslöja skandaler då inom det brittiska kungahuset. Det har ju inte kommit någon officiell kommentar ännu från Sarahs representanter om vare sig intervjun eller om den påstådda hotbilden mot henne och döttrarna från Epsteins sida.
Ja, men skulle det stämma att Epstein var så mentalt sjuk att han planerat mörda för detta prinsparet, då är det ett oerhört avslöjande.
Men det frågan är om vi någonsin får reda på det.
Nej.
Det skulle ju vara om det finns dokument
kring
eller
det.
Någonting som kan verifiera det. Men jag tänker så här, Sarah Ferguson, hon är lite som en loose cannon här. Därför att hon har ju ganska ont om pengar. De har fått flyttat från Royal Lodge.
Och det är inte klart vart hon ska flytta.
Nej, det är väldigt oklart allting kring henne. Så det är sexsiffrigt belopp för en intervju.
Mm. Why not?
Tror du att hon kommer göra det?
Hon har ju ett val. Antingen hålla en väldigt låg profil tills det här blåser över lite grann. Eller gå all in och ge sin bild av det hela. Men då kommer hon för alltid att vara utstött. Från kungafamiljen och kanske från vissa vänskapskretsar och sådär. Så att det är ett svårt beslut att ta. Mm. Jag tror att hon skulle snärja in sig för mycket om hon satt sig framför tv-kameran.
Ja, den som lever den får se. Okej, Jenny. Jag tänker att vi ska ta mejladressen. kungligt@aftonbladet.se. Skicka gärna in frågor ni har. Och det kan vara högt och lågt. Det kan vara allt. Ja,
allt undrar över.
Ja, allt man undrar över när det gäller kunglighet och så vidare. Så tar vi upp den. Vi har ju lite frågeavsnitt som nu är på gång.
Mm.
Så, och då man kan ju även till din Insta kan man ju skicka också.
Ja, kungligt med Jenny heter jag på Instagram.
Mm. Du är så oerhört aktiv där och bra. Du lägger upp så mycket. Jag tänker så här, sover eller vad gör? Nej, så checka in det. Ska vi säga så för idag?
Det gör vi. Tack för att ni har lyssnat.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.